Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Anna Thunberg, ledarskapscoach och gränssättningsutvecklare. Vi pratar både om hur chefer, medarbetare, egenföretagare och du som individ kan ta kontroll över ditt eget ledarskap. Om att sätta gränser, om empati och rutten frukt i fruktkorgen. Det blir också snack om härskartekniker som till exempel gaslighting. Om att skapa tillit, hitta trygghet i kaoset, jobba i flow och att försöka få till morgonrutiner med en 3-åring hemma. Anna berättar om hennes totala helomvändning de senaste 10 åren samt avslöjar hur hon förbereder sig för en stor föreläsning. Sådär, då kör vi. Anna Thunberg, på din hemsida läser jag att du är professionell ledarskapscoach och gränssättningsutvecklare. Du jobbar med ledarskap både mot privatpersoner och företag som utbildare, föreläsare och med workshops. Du har också en podd som heter Ledarutvecklingspodden där man kan få praktiska tips om hur man kan stärka sin roll som ledare. Jag vill ju självklart prata med dig om ledarskap i din yrkesroll, men även om hur du leder dig själv, din bakgrund, dina morgonrutiner och om hälsa och träning är en stor del av ditt liv och även i ditt yrkesliv. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack så mycket.
Oh, tack själv.
Gud, för vilken, vad skicklig du är på presentation.
Ja, oh, tack, vad roligt. Det brukar uppskattas.
Ja,
ska få lite
jag.
Boost.
Ja.
Ja, alla är ju så grymma. Och jag vill börja med att ställa en sån enkel fråga, men kanske inte alltid enkel att svara på. Hur mår du idag, Anna, och var befinner du dig rent geografiskt?
Ja, men jag kan väl börja med den geografiska frågan. Jag befinner mig just nu hemma i mitt hus i Vallentuna, som ligger norr om Stockholm. Och,
om i jag sovrummet?
Ja, men precis. Jag har ett kontor hemma, men vi har gäster idag som är precis utanför. Och jag kände att när jag satte mig där att nej, det är lite för högt för att sitta och spela in podd här. Så att jag flyttar mig ner en våning.
Tack för det.
Så det känns jätteskönt att veta att här är det tyst och jag kan ha full fokus på det här samtalet.
Bra, tack. Mm. Och hur du mår?
Jo, men jag mår ganska bra idag faktiskt. Mm. Jag hade en väldigt intressant upplevelse innan där jag lite hamnade i en situation som faktiskt triggade mig lite kopplat till saker som jag upplevt tidigare i livet.
Menar du idag eller i veckan som har varit?
Nej, men det hände idag. Aha, alltså saker som,
om du vill dela alltså.
Nej, men lite så här, hur vissa personers beteenden kan trigga vissa känslor hos en. och nu insåg jag också så här, gud vad jag har lärt mig mycket strategier. Vad jag har lärt känna mig själv och hur jag funkar. Hur jag liksom hämtar hem mig själv när jag har hamnat i det här, reaktiva, känsloladdade läget. Så jag gick faktiskt ner till sängen, släckte ner och så låg jag där i 30 minuter. Och sen var jag liksom mig själv igen.
Wow, så, och vad hände i kroppen då?
Nej, men först, jag tror att jag fick någon form av stressreaktion. Någon form av liksom stark, liksom, jag kände pulsen, hjärtat började slå, tankarna rusade. Jag märker väldigt snabbt på min blick, då liksom är det som att jag får en så här sökande blick i hela rummet just när jag hamnar i stress. Och det har jag liksom genom åren lärt mig att identifiera hos mig själv och insåg att men gud, nu behöver jag gå in och hjälpa mig själv, för det här är ingenting som automatiskt löser sig, utan en strategi, det är antingen att gå och träna, springa lite eller liksom bara sätta sig eller lägga sig och blunda en stund. Och det var den strategi jag valde idag. Och den funkade alldeles utmärkt.
Vad härligt. Mm. Jag gillar att vi går rakt in på strategi.
Ja.
Lösningar här. Är stress, nu när vi pratar om stress som är ett ständigt intressant ämne. Är det någonting som du har erfarenhet av? Alltså personligen?
Både ja och nej. Jag är väldigt lugn och trygg i stressade situationer, i pressade situationer. Jag har liksom lite växt upp i den miljön, så att jag har liksom hittat min trygghet i det här, kaosartade kan man säga. Vilket gör att jag blir en väldigt trygg person i sådana sammanhang. Sen kan jag helt i andra sammanhang bli väldigt stressad själv. Där andra kanske tycker att ja, men, det här är ju en ganska lugn situation. Men ja, jag kan märka det. Liksom, höga ljud är en sån sak som triggar stress hos mig. Motorcyklar som kommer snabbt eller små barn som skriker väldigt, väldigt högt. Och, sånt som liksom framkallar direkta stressreaktioner.
Vad bra att du flyttade från dina skrikiga gäster nu. När vi
ja, men jag kände det, för det är en sån sak som jag är väldigt lätt distraherad.
Mm.
Och när jag sitter i samtal med människor, oavsett om det är podd eller om det är mina coachingsamtal eller vad det är, så vill jag kunna ge mitt fulla fokus. Och då måste jag justera förutsättningarna så att jag verkligen kan ge det bästa jag har till människan som sitter framför mig.
När du säger så här, jag kommer från en trygg miljö, då alla, vi har ju alla olika associationer, men jag helt plötsligt ser mig, Anna, framför mig uppvuxen på, jag vet ingenting om var du är uppvuxen, ska jag tillägga. Jag ser så här, dig uppvuxen på en gård med två trygga föräldrar och djur och syskon. Det kanske är helt ute och cyklar. Men ja, när du säger jag kommer från en trygg miljö, så var det den första bilden. Jag är ju liksom så här bildmänniska. Mm. Så då bara plupp kom det upp en sån bild.
Mm.
Är jag ute och cyklar?
Ja, men du har delvis rätt och delvis är du ute och cyklar.
Jaha, tack.
Jag är uppvuxen på landet.
Jaha, du ser.
Jag har vuxit upp med djur. Jag är ju hästtjej.
Du ser.
Så länge, alltså från dagen jag kunde liksom gå har jag ridit i stort sett. Sen har jag inte haft någon trygg jag har aldrig haft några trygga, vad ska man säga, hemförhållanden. Det har varit mycket destruktivitet där och så att men just det, jag tror att barn som växer upp i sådana miljöer också lär sig lite den här att hitta tryggheten i kaoset på något vis.
Man måste hitta lösningar.
Ja, och jag märkte att väldigt, väldigt tidigt märkte jag hur otrygg jag blev med trygga, lugna, pålitliga, ärliga personer. Vilket var helt fel, för det var ju den typen av personer som jag faktiskt behövde. Men jag drog mig därifrån och sökte mig till mer, lite mer destruktiva personer och sammanhang. Och det har ju verkligen krävt ett medvetet arbete kring det och komma dit jag är idag. Och bryta alla de här, dels bryta mina egna mönster, men också bryta relationer som jag trodde var väldigt viktiga för mig. Men som jag insåg att jag verkligen tog skada av. Så jag har liksom, vad kan man säga, de senaste 10 åren byggt upp ett helt nytt liv. Det är en helt annan värld jag levde i då och nu, kan man säga.
Wow, vad spännande.
Mm.
Men jag vill komma tillbaka dit, för det är sånt där som jag tycker är allt spännande, men det där är så roligt att se vad saker kommer ifrån och kanske hur vilket sätt som du har påverkats av i din yrkesroll idag. Men kan inte du förklara för mig innan så lyssnarna förstår, vad betyder det att vara professionell ledarskapscoach och ett väldigt spännande ord, gränssättningsutvecklare? Berätta.
I mitt jobb som ledarskapscoach så jobbar jag med människor som är ledare i någon form. Det behöver inte bara vara ledare som chefer, utan det kan vara människor som på olika sätt vill leda sig själv, ja, i sitt självledarskap och lite ta kontroll över sig själv och sin situation och sitt mående, men kopplat då till arbetet i första hand. Men chefer och ledare, det är ju liksom min primära målgrupp där. Och där jobbar vi med jättemånga olika saker. Allt ifrån hur man skapar engagemang, hur man skapar bättre resultat, hur man motiverar, inspirerar, tydliggör, hur man skapar processer, kommunikation, relation. Allt det här som är, vad ska man säga, ledarskapet utåt mot andra. Hur man leder andra, men också hur man tänker, vilket mindset man har, hur man hanterar sina känslor, vilka strategier man har för att exempelvis hantera stress. Så att det är ett både, ska man säga, det är ett arbete som innebär att jag som coach både rör mig på liksom i det yttre och tittar på organisatoriska förutsättningar, system, kultur, policies, allt det här, men också där man verkligen tittar, skalar löken som man pratar om inom coaching, att man skalar och kommer in i flera lager av människan och hittar någonting där förhoppningsvis som har någonting av värde så att människan då kan utvecklas och då frigöra större kapacitet av sitt eget ledarskap. Och framförallt förstå sig själv som ledare. Vem är jag som ledare? Vilka värderingar har jag? Och vad är viktigt på riktigt för mig som ledare?
Mm.
Så att det är ett väldigt, väldigt mångsidigt arbete jag gör. Så det är inte bara en sak, utan det handlar om att möta människan och säga vad finns, vilka behov har den här människan och vilka utmaningar och hinder har den här människan som den kan behöva ta sig förbi för att då uppnå det som den vill uppnå, helt enkelt.
Gud, sånt här skulle ju alla människor behöva.
Ja.
Alltså bara i sitt varande att vara människa.
Mm.
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 Mer sånt. Mm. Ja, jag tycker det är intressant det. Redan på liksom på man är i högstadiet kanske, man är lite, då är det så mycket stök, då är man ganska ung, men kanske så här som i alla fall på gymnasienivå, det är ju jätteintressant att börja ställa sig de frågorna redan då, även om man inte alls har vuxit färdigt på något sätt, varken fysiskt eller mentalt, men otroligt intressanta frågeställningar om vem man är. Mm. Vad gillar jag för någonting?
Mm.
Ska jag satsa på att bli fotbollsproffs eller ska jag bli ingenjör? Eller ska jag...
Mm.
Oftast vet man ju vad man kanske gillar i alla fall, men också hur man kan få hjälp på vägen. Det är jättespännande.
Ja, verkligen.
Och vad menas med gränssättningsutvecklare? Det tycker jag låter som ett jättespännande ord. Och väldigt långt ord.
Ja, nej, men det är väldigt långt. Och det är väl ett ord som jag lite har hittat på själv faktiskt.
Mm.
För att jag satt och funderade en dag. Så här, vad är den absolut största utmaningen människor jag arbetar med har? Och så bara kom det till mig, men det är att sätta gränser. Både mot sig själv, för sin tid, sin arbetstid. Att kunna reglera, att kunna prioritera, kunna planera och organisera sin tid, sina arbetsuppgifter. Återigen, det som hör till mig och det jag gör som person, som människa. Men också att sätta gränser mot andra. Både kopplat till olika typer av gränsövertramp, fysiska, psykiska, mentala, sociala. För att på olika sätt må bättre och skydda sig mot de här övertrampen. Så att där är det också det inre, den inre gränssättningen gentemot mig själv, att leda mig själv, och den yttre, att kommunicera och skydda mig mot andra och också tydligare för andra var mina gränser går. För det är en utmaning på jobbet, för vi kan vara väldigt duktiga på att sätta gränser i vår familj, mot våra barn, mot vår partner, mot våra vänner. Men så kommer vi på jobbet och helt plötsligt så har vi tappat den förmågan. För att vi tror att det förväntas någonting annat, att vi inte får göra det. Och då jobbar jag också lite parallellt med arbetsrätten faktiskt. Mm. Så arbetsrätten är också en viktig del att ta hänsyn till. För att vi får heller inte säga nej till allting på jobbet. För att det finns en lag som reglerar lite det. Och jag tänker inte gå in på allt det nu.
Nej.
För det är himla... Jag tänker att lyssnarna kanske inte har koll på arbetsrätten. Men just det här att det är lite speciellt att sätta gränser på jobbet. Och jag har tänkt på en mening som jag ser lite överallt på nätet eller på sociala medier. Och det är att nej är en hel mening. Kopplat då till gränssättning av olika typer.
Ah, spännande.
Och den har jag reflekterat över så mycket. Och jag tycker att den är lite farlig. Alltså framförallt på jobbet då. För där har vi faktiskt skyldighet många gånger att förklara varför vi säger nej. Annars är det jättestor risk att vi riskerar att vi gör oss skyldiga till arbetsvägran. Så att jag försöker liksom påtala det att du kan inte bara säga nej till din chef. Du måste ge en förklaring. Och om det finns en förklaring, då måste du be om stöd, om det handlar om att ha för mycket att göra, men be om avlastning, be om prioritering, be att chefen ska hjälpa dig att ta bort någonting om du ska få till liksom, där tiden och räcka till det här. Men säg inte bara nej, för det blir inte bra för din del. Mm. Det är samma sak för ledare, att inte bara säga nej till en medarbetare, utan faktiskt förklara varför man säger nej. För det handlar så mycket om att vårda relationen också och ha en god kommunikation, som är väldigt, väldigt viktigt på jobbet.
Jag tänker också så här, i relationer, i relationen som förälder och på jobbet, så här, vill man inte kanske alltid veta varför en person säger nej. Jag kan liksom se framför mig när jag ibland tappar det, när jag blir arg på min dotter, som vi alla föräldrar blir ibland. Och hon säger, men varför? Men jag säger bara nej, jag behöver inte klara varför. Om det är någonting som jag liksom tycker är helt liksom bananas. Men så kommer jag på mig själv att hon förstår ju säkert bättre om jag förklarar varför. Det kanske har någonting med mig att göra, eller något som är olagligt, eller något som man inte bör, eller något som, eller vad det nu kan vara för någonting. Så jag tänker att det kanske oftast är bra att ge en förklaring.
Mm.
Och sen finns det ju vissa situationer då, om vi pratar om våld och sånt, då är ju nej alltid ett nej, då är det en hel mening. Det finns, behöver man inte stå och förklara sig.
Nej,
men just precis. I relationer där det uppstår då på jobbet eller konflikt med sina barn, eller tänker jag. Ja, det där kan man prata mycket om.
Mm.
Mm, spännande att du tog upp det där.
Mm. Ja, men det är någonting som jag har funderat mycket på. Som jag tycker att man... det finns så många andra bättre strategier för att sätta gränser och vara tydlig med hur jag vill ha det. Vad jag känner mig bekväm med. Utan att på något sätt... liksom stöta bort andra. För många gånger så går människor över våra gränser helt omedvetet. Kanske till och med på grund av att vi under tid har tillåtit det. En person som har tendens att vara alla till lags och alltid säga ja, trots att man kanske inte vill, har ju på ett sätt också tränat upp omgivningen i att det är helt okej att göra så. Och då får man också lite förvänta sig att den dagen man sätter en gräns kommer man också få reaktioner.
Just det.
Men det innebär inte att man inte ska sätta gränsen, utan det innebär att den här personen är ovan vid att vi sätter gränser. Det är någonting som är annorlunda, och de allra flesta människorna tycker förändringar är svårt och vill gärna på olika sätt liksom knuffa tillbaka det som har varit, det man känner till, den här förutsägbarheten. Så att det är... det kan bli en liksom, att man får en pushback från personer som man då börjar sätta gränser till, när man då börjar träna upp sin gränssättningsförmåga.
Men när det kommer en företagsledare till dig till exempel, av säkert flera olika anledningar, och så kommer ni fram till att du behöver öva på att sätta gränser. Hur mår den här personen när den personen inte sätter sina gränser? Vad är det som händer hos den här personen när ni liksom hittar den här problematiken? Blir han eller hon ledsen, eller kan hon inte förstå vad problematiken är? Eller hur kommer ni fram till det här, och hur mår din klient då?
Ja, men för det första så säger jag aldrig vad en människa behöver. Det är aldrig jag som säger det här är vad du behöver. Utan jag säger, det här är vad jag ser. Det är det här jag uppfattar. För jag vill aldrig vara i rollen som coach. Den som lite bestämmer agendan för den här individen. För vi är så olika allihopa. Och jag kan bara tolka utifrån mitt perspektiv. Men jag kan säga vad jag liksom tänker.
Jag ser och jag hör.
Mm. Ja, men lite så. Det här, jag kan spegla lite och prata lite utifrån erfarenhet, och brukar göra. I de här fallen så kan det vara behov av att träna upp sin gränssättningsutveckling. Exempelvis har vi personer som, om vi tittar på de här igen, individer som har lite utmaningar med att säga nej, eller att man känner att man är andra till lags på bekostnad av sig själv. Och så är det ofta de säger, nej men Anna, jag vill liksom få mindre empati. Hur får jag det? Och det är en sån indikation som direkt, liksom, när jag hör den frågan, så brukar jag alltid säga, nej men det handlar aldrig om att liksom på något sätt sänka sin empati. För det är det finaste vi har, och som ledare är det bästa vi har. Att kunna ha empati och använda den strategiskt. Så det handlar inte om att ta bort empatin, för du kommer antagligen inte kunna göra det. Så det är ett mål då, om vi ska sätta mål. Det kommer misslyckas, för vi kan inte bara radera vår empati. Utan det vi kan behöva göra, det att stärka våra gränser. Så att vi skyddar vår empati, så att den inte läcker ut på ett sätt som skadar oss. Och det brukar vara en mer positiv väg, för att då innebär det inte att ta bort någonting som tillhör oss som människor, någonting som vi ofta är väldigt stolta över och ser som en styrka, utan snarare att vi saknar verktyg i vår verktygslåda som vi då kan fylla på med, så att vi fortfarande kan vara de vi är, samtidigt som vi reglerar det och på olika sätt skyddar oss mot olika övertramp, både mot oss själva och när andra gör det mot oss.
Vad fint. Och så tänker jag så här, när du går in i en organisation, vi säger att det är liksom 20 personer och så har du chefen, och så går du in i en roll där du ska coacha alla, och så börjar du märka så här, alla säger ungefär samma sak. Den där ledaren, han eller hon, har inte empati och alla känner sig överkörda. Hur gör du då med den här ledaren? Som kanske är bra på vissa saker såklart, därför har man hamnat där. Men de anställda känner sig inte sedda, inte hörda, och de känner sig helt överkörda. Att de saknar empatin istället, som helt åt andra hållet. Hur gör man där? Hur gör du där, menar
jag? Det jag gör då, det är att jag bygger förtroende till den här ledaren. För det första, att jag har, liksom skapar en god relation till ledaren. Och inte gå in i dömande, utan bemöta ledaren på precis samma sätt som jag möter medarbetarna. Och hittills så har alla ledare jag jobbat med också upplevt lite samma sak. Och det har då visat sig att, men här saknas det ju verktyg. Mm. Jag har haft faktiskt ledare som har haft olika funktionsvariationer, där de faktiskt har sagt att, ja, men det ligger i min diagnos att ha empatisvårigheter.
Mm.
Och det, för mig behöver inte det vara ett hinder. För jag jobbar så mycket med strategier. Och man kan lära sig att använda, för bara man har en medvetenhet, så länge man har en medvetenhet om att det är viktigt och varför det är viktigt, så kan man hitta strategier och ändå använda det på ett sätt som gör att man kan bemöta människor med respekt. Men det jag gör då, det är liksom, jag coachar på. Och oftast kommer det saker där, det kommer självinsikt. Och då när jag jobbar med både team och ledare parallellt, då jobbar jag med teamet så att det här är två parter. De måste ta varandras händer. Så, det är min bild. Liksom, att det är inte bara den ena som kan anstränga sig. Utan om den ena anstränger sig, då måste den andra parten vara villig att ta emot handen som sträcks ut. Om jag då börjar med att lite coacha medarbetargruppen då, och så säger man så här, men okej, ni behöver ge er ledare feedback. Det är inte jag som coach som ska gå och säga vad ni tycker till er ledare, utan det är ni själva. Jag finns här som ett stöd. Ni får verktygen av mig om ni behöver det. Vi följer upp det. Så. Ibland ligger det mycket rädsla och osäkerhet kring. Så här. Så då brukar jag alltid gå in så här. Jag finns här som en trygg punkt. Men ansvaret är inte mitt, utan ansvaret ligger hos er. Jag leder processen. Och då pratar jag med ledaren sen. Och lite reflekterar. Men hur kan du agera när de kommer till dig med feedback? Om det nu visar sig att det är en kritikkänslig ledare som tidigare har gått till försvar eller skyllt ifrån sig eller av olika anledningar, då jobbar jag med vilka strategier ska du ha för att ta emot feedbacken de ger. Och så kommer nästa steg där medarbetargruppen kommer till sin chef, ger feedback. Det krävs enorm ansträngning för dem.
Jag blir lite pirrig när du säger sådär. Ja, försöker se det här framför mig.
Ja,
för
det här är
så mycket hos människan och allt som vi har med oss i vårt bagage som barn. Yes. Hur vi tar hand om oss själva, hur vi har blivit behandlade som barn och hur... Ja, förlåt. Det här måste vara så spännande.
Nej, men det är det. Och det lyckas nästan varje gång. Alltså jag har nog aldrig hittills, jag har inte varit med om att jag misslyckas någon gång. För att medarbetargruppen får strategier för att ge feedback. Ledaren får strategier för att ta emot feedbacken konstruktivt. Och då har man, liksom, då har de tagit handen med varandra. Och då har man en del. Yes, då har vi en liksom liten tråd här i relationen. En pusselbit. Okej, vad är nästa område? Och hur jobbar vi? Och liksom, för att allting handlar om att bygga upp starkt förtroendekapital och tillit, pålitlighet, psykologisk trygghet mot varandra. För det finns, lika väl som det finns destruktiva ledare, så finns det destruktiva medarbetare.
Gud, ja.
Så, och då ibland visar det sig att det finns några sådana här, som jag kallar, ruttna frukter i den här fruktkojan. med det menar jag att en rutten frukt i en fruktkorg med friska frukter kommer smitta de andra frukterna.
Mm.
Och då kan man behöva jobba med någon form av beteendeförändring. Alternativt om det är så illa att personen verkligen inte vill samarbeta eller vill bidra till en förändring, så kan man som organisation behöva flytta personen.
Mm.
Det är ganska, då har det gått ganska långt. Det har hänt en gång faktiskt under min tid att man har behövt...
Men det behöver ju inte vara dåligt. Då har man ju liksom hittat problemet, eller vad man nu säger. Mm. Han kanske helt enkelt inte ens trivs där. Kanske måste säga upp sig.
Mm.
Kanske ofta var jättebra.
Ofta är det så. Mm. Att man har fastnat, men man ser inte vägen fram själv. Och ibland så återkopplar de sen några år senare och tackar faktiskt arbetsgivaren. Tack för att ni knuffar mig över kanten, för jag hade aldrig tagit det beslutet själv.
Nej, men det är väl som en dålig relation.
Ja,
alltså, men så är det ju. Fastnar och vågar inte ta nästa steg. Eller som kvinna kanske, förlåt nu avbröt jag dig, men jag bara fick den här bilden framför mig, så här, speciellt som kvinna om jag generaliserar, att man kanske inte vågar lämna på grund av ekonomi eller självkänsla eller vad det nu kan vara, eller våld eller psykisk misshandel, eller vad det nu kan vara. Det är ju lite samma sak.
Ja.
Då har man kommit till insikt helt enkelt. Mm. För att man behöver någon som puttar den över kanten.
Mm.
Mm. Du, jag såg en grej som du la in. 4 inlägg bakåt på din Insta-sida.
Mm.
Så kan gaslightning låta. Och så har du lagt in några kommentarer. Jag sa aldrig det. Du överreagerar igen. Hör du inte hur galen du låter? Du är så dramatisk. Du hittar på saker. Du behöver hjälp. Det är ditt eget fel att du känner så här. Så har du skrivit: gaslightning är en form av psykisk manipulation där förövaren försöker skapa självtvivel och förvirring hos den andra personen. Den är ju lite intressant. Kan du liksom kommentera den bilden på något sätt och förklara det här med gaslightning, om det är någonting som du ramlar över? Såklart är det det som du har lagt upp den.
Mm.
Och är det vanligt?
Oj, vad vanligt det är. Det är så vanligt.
Ja. Vad sorgligt.
Mm. Ja, men det här, och det är bara en av väldigt många delar. En av väldigt många härskartekniker och manipulationstekniker. Och nu är inte jag liksom utbildad expert inom just
den här... psykologiska, nej jag förstår.
Nej, men jag är väldigt, väldigt duktig på människor. Jag ser vad som händer med människor när man blir utsatta för det här. Och jag skrev en lista i det här inlägget också, lite vad man faktiskt kan uppleva, att man får... liksom sämre självförtroende, självkänsla, att man kan få ångest, man kan bli orolig, man kan känna att man blir tyst på jobbet, man vågar inte bidra med tankar och idéer och man vågar inte prova nya saker av rädsla för att misslyckas, och man känner sig inte välkommen, och ja, men otrygghet som sen manifesterar sig i olika både fysiska och psykiska reaktioner. Jag har flera klienter som är sjukskrivna just nu på grund av att deras ledare har på olika sätt utövat maktmissbruk på dem. Så att de till slut har gått in i väggen eller blivit deprimerade. Och då har det gått väldigt långt. Men det jag observerar, som jag också tänker att jag skulle vilja dela med dina lyssnare. För jag tror att det här är väldigt viktigt att förstå. För många gånger när man är med om sånt här så lägger man skulden på sig själv. Man tänker att, ja, men varför sa jag inte ifrån? Jag borde ha gjort det. Hur kan det gå så långt? Och vad har hänt med mig? Och det är mycket tankar. Liksom, nästan att man kritiserar sig själv för det någon annan har utsatt en för. Och det brukar jag förklara för personer jag jobbar med. Att det händer för att det var inte så här illa från början. För då hade du antagligen inte tackat ja till det här jobbet. Utan jag brukar ta en liknelse till, du vet, om man får paper cuts. Alltså man skär sig på papper. Mm. Det svider till, man får kanske lite blod. Det gör ont. Men inte så ont så att man inte kan fortsätta jobba och gå vidare med livet. Men tänk dig att du jobbar på en arbetsplats där du får ett papercut varje dag.
Mm.
Eller kanske flera gånger om dagen. Vad händer till slut? Jo, då kommer du stå med liksom blödande sår över hela kroppen. Och det är lite den bilden jag vill skicka med alla. Att det är inte du som är... inte uppmärksam eller inte stark eller någonting, utan snarare tvärtom. Du har varit stark för länge. För du har bitit ihop när det svider. För de allra flesta tycker att det är obehagligt att bli utsatt för härskartekniker, gaslightning eller liksom den här typen av manipulation. Men man säger ingenting, utan man lite, ja, men man biter ihop och, av olika anledningar. Det kan vara alltid från att man är rädd för personen till att man tänker att man hittar förklaringar till varför personen är på ett sånt vis. Eller att man helt enkelt har sökt stöd, internt kanske. Och så får man lite kalla handen tillbaka. Lite, ja, men du ska inte överdriva så mycket. Eller personen är sån. Det är bara att acceptera, gilla läget eller bit ihop. Så att man blir liksom avvisad lite där. Så man har ingenstans att kanalisera sina känslor. Så att det är på den vägen många hamnar hos mig. Mm. Så, för att man känner att vi behöver någon som har liksom erfarenhet av det här. Och som kan stötta oss på riktigt med strategier. I hur vi, antingen hur vi hittar strategier för att stanna kvar. Och skydda oss själva. Eller hur vi hittar strategier för att ta oss härifrån. Lite beroende på vad man känner att man har för behov.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakta för min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten.
Mm. Och var man landar någonstans om man har pratat med dig. Mm. Och jag tänker det här inte skiljer sig kanske inte de här personlighetsdragen. Och inte så långt ifrån narcissistiska drag heller. Som Nej. Jag tänker att du ser Precis. Mycket av.
Mm.
Men du... Jag är liksom alltid lite nyfiken på varför vissa människor dras till en viss yrkesroll. Så jag läser upp ett axplock direkt från din hemsida där det står: du har 15 års yrkeserfarenhet inom psykiatrin för vård och omsorg. Behandlare på behandlingshem för missbrukare, vårdbiträde på demensboende, behandlingspedagog, personlig assistent och så vidare. Liksom, hur gick steget från det här till det du håller på med nu?
Men jag tror att min specialistkunskap ligger i beteendeförändringar.
Mm.
Jag har en övertygelse om att ingenting sitter i väggarna. Allting sitter i människor. Och allting sitter i beteende, människors beteenden. Och det är någonting som jag har jobbat med i över 15 år. Att hjälpa människor förändra beteenden. Oftast beteenden som på olika sätt har skadat dem själva eller skadat andra. Exempelvis att man har varit utåtagerande och våldsam. Så att jag har med mig liksom den här beteendeförändringskompetensen som jag känner mig väldigt trygg i. Och det som fick mig att få upp ögonen för det här med ledarskap, det var väl från början att jag kände att nej men, gud vad häftigt att testa på. Jag hade liksom, att vara ledare hade varit min stora dröm i många, många år. Och till slut fick jag den möjligheten. Och då fick jag en grupp som, det var en grupp som man kanske borde ha sagt upp av olika anledningar. Väldigt mycket misskötsel och allvarliga situationer där. Men man hade inte gjort det, utan man valde att omplacera alla till en och samma enhet. Och där blev jag chef.
Oj.
Så jag kastades in i stöld, sexuella trakasserier, hot. Jag höll fast medarbetare på några av mina första möten för de skulle slåss. Det var kaos. Men där insåg jag, aha, vad lugn jag är. Gud, jag är så trygg i de här situationerna. Och konflikter, alltså det var verkligen, jag är tacksam. Jag är så tacksam för den här ledarskapsutbildningen kallar jag det. För det var den absolut bästa skolan jag har gått i hur man faktiskt leder och hanterar komplicerade beteenden. Och sen jobbade jag där några år och sen slutade med att vi hade en person som var drogpåverkad en dag.
Oj, ja.
Och jag blev misshandlad av den här personen. Det var en av våra patienter då. Jag blev misshandlad så jag fick hjärnskakning framför medarbetarna som stod och liksom drog i den här personen då. Och Ja, jag visste ju, jag har ju hela tiden under hela mitt yrkesliv vetat att det finns en risk att det här händer. Så jag visste ju precis vilka åtgärder jag skulle göra efter för att liksom, jag sökte upp psykolog, jag tog stöd, jag pratade om det. Liksom, jag bearbetade det på ett sätt som jag visste att det här måste jag göra för att det här inte ska sitta kvar hos mig. Men det jag upptäckte, det var att det var faktiskt inte jag som fick de största såren av det här, utan det var mina medarbetare. Och den här maktlösheten i att de liksom började tänka vi kunde ha gjort mer, och även människor som inte var i tjänst den dagen la skulden på sig själva och sa om jag hade varit i tjänst så hade det inte hänt. Så att det var en väldigt, jag har aldrig upplevt det hos människor att det kunde vara så. Så det var en väldigt ny erfarenhet för mig. Och efter den händelsen kändes det lite som att jag är färdig. Jag är färdig. Inte för att jag blev rädd, utan bara att ja, men häftigare än så här kan det inte bli. Liksom, det är klart att det kan det, men jag bara kände att nej, jag är beredd på att gå vidare och verkligen ta det här med beteenden och beteendeförändringsprocesser till en ny nivå och kulturförändringar. För då hade jag också under 1,5 års tid förändrats hela gruppen. Så
Wow, vad
det var en
spännande.
helt, jag hade jobbat bort mig själv. Jag behövdes knappt. Det var liksom, jag har nog aldrig känt mig så strategiskt frånvarande som jag gjorde då, men jag behövdes inte. Ja, men det var häftigt alltså. Det var en häftig resa. Men det
Så
var liksom.
någonting bra kom ur det här liksom kaoset.
Ja, nej men verkligen. Och sen har jag väl fumlat lite och tänkt vad är det jag ska göra inom det här och så där. Och utbildade mig till coach. Visste att jag skulle jobba med ledare redan från början. Sökte mig till de sammanhangen. Gick på möten som jag verkligen inte var förberedd för, liksom, på stora börsnoterade företag, och jag hade ingen aning om, men jag tänkte jag lär mig. Gud vad jag lärde mig mycket under mina första år. Jobbade med liksom, allt och alla och så. Sökte upp det jag behövde. Sen märkte jag att ja, men uppdragen, just de här beteendeförändringsuppdragen, kulturförändringsuppdragen, det bara kom på något vis. För att jag tror att över tid så upptäckte man att de här metoderna, strategierna och processerna som jag lär ut, det funkar på riktigt. Det skapar förändring. Så. Och det är jättekul, för att jag brukar prata mycket om flow, känslan av att jobba i flow, att jobba med det vi är riktigt duktiga på. Att visst, vi behöver vara medvetna om våra utvecklingsområden och kanske svagheter, om man vill kalla det det. Men också att vara medveten om sina styrkor och vad vi faktiskt är riktigt duktiga på. För oftast ser vi inte det för att vi har flow, för att vi tar det för givet. Det är så enkelt för oss. Och det här är en sak där jag har flow. Det är inga problem för mig att gå in och jobba med det här som sitter i väggarna. För jag vet precis vad jag ska leta, jag vet vilka stenar jag ska lyfta på, hur jag ska förhålla mig till olika personer och placera dem och så där. Så att det är lika kul varje gång jag får ett nytt uppdrag, för det är nya individer med nya utmaningar och känslor. Men samtidigt så är det väldigt mycket lika, för det är de här processerna som är återkommande.
Det låter som en gottepåse när du
Ja,
går
men
in.
det här är, ja, det är
Sen.
jättekul.
Ja, gud vad spännande.
Så att jag är liksom personen, det som ingen annan vill röra i, det blir jag eld och lågor för att få komma in och bara wow, åh gud vad jag älskar det här. Så att det är många som säger det bara, gud du har sån glädje när du sitter i den här gruppen, och vi har jobbat i
De
10
bara, gud vad
år.
jobbig hon är.
Ja, men och det kan jag säga, det är inte alla som uppskattar att jag kommer. Det
Nej,
måste, alltså,
det förstår jag.
det finns ju, det är, jag menar, det är inte ovanligt att jag möts med korsade armar och sådär, men har jag varit där några gånger och helt plötsligt blir jag bjuden på kaffe. Ja, men trevligt, då vet jag.
Trevligt.
Jag är välkommen. Jag är accepterad. Jag är en del av det här. Nej, men lite så. Så att det, ja,
Förstår det.
jag förväntar mig inte att alla ska applådera när jag kliver in i ett rum när det är väldigt infekterat, för att man känner inte mig. Man vet inte vem jag är, och man kanske har varit med om andra personer som har kommit in och på olika sätt pekat med hela handen.
Ja, jag får en känsla. Jag vet inte om det stämmer, men jag får en känsla av att du är en tävlingsmänniska.
Ja, men det är
Eller har du te Nu ser inte lyssnarna dig. Men det svaret var ganska tydligt kan jag säga med annans kroppsspråk.
Ja.
Har du tävlat som ung
Ja.
i någon idrott? Ja,
Jag
och då
tävlar
lägger du armarna i kors. Och
Ja.
varför blir du obekväm nu?
Ja, men för att jag har
Ser ju det på ditt kroppsspråk.
Jag tror att jag har en ganska dålig relation till att tävla.
Du gick från det här superproffset ledarskapscoach till att när jag ställde den frågan så blev du jätteobekväm.
Ja. Men jag tycker att jag tycker det är lite obehagligt att tävla, för att det är så viktigt för mig att vinna. Sådär. Men det är verkligen jag är så, vad ska man säga, jag är så målmedveten. Och det är så svårt för mig att, jag ska inte säga att jag har svårt att misslyckas, men jag ger inte upp. Jag kan bara ta ett exempel, och det här handlar inte egentligen om tävling, utan det handlar bara om mitt mindset. Och det var att förra sommaren så var vi och skulle bestiga Kebnekaise. Det blev ett storm och vi fick vända. Och jag åker hem och kan den här, alltså känslan sitter kvar i min mage. Jag kan inte släppa känslan att jag inte kom upp på toppen. Så jag bokade en ny resa. Bara för att få revansch. Och nu i somras så var jag på toppen. Och det var ingen tävling. Men det var en seger. Det var en revansch för mig. Att, okay,
det var ju en tävling, en inre tävling. Du har någon sån där tävlingsjävel inom dig. Inte för att bevisa för andra, men det låter som du vill bevisa det för dig själv.
Ja, nej, men exakt. Det handlar inte om andra, det handlar om mig själv. Och det, jag har väl den karaktären. Nu har jag också bestämt mig för att jag har påbörjat att jag ska bli helikopterpilot. Och det är ju en väldigt stor utmaning också, för min egen skull. Men det sätter ju mig så långt utanför min comfort zone, så att jag har ju ingen grundkompetens för det här alls. Det är något helt nytt.
Men kom du bara på det så här, det vore coolt att bli helikopterpilot, för att du såg att det var helikopter på Kebnekaise? Eller är det någon annan?
Jag har åkt helikopter några gånger. Ja. Och så i somras då satt jag och tittade på piloten. Och så bara kände jag, jo men det här ska ju jag göra. Det här är ju...
Coolt!
Det här ska ju jag göra.
Så. Har du påbörjat det?
Ja, jag flög helikopter faktiskt förra veckan. Mm. Första gången, jättesvårt.
Simulator då eller?
Nej, riktig.
Riktig, ja.
Så där. Och jag har gjort det här, man måste ju ha läkarintyg för att visa att man har en bra hälsa för att flyga så, på ett säkert sätt. Så, där. Så nästa steg det är teori och sen börjar den praktiska flygträningen.
Gud vad spännande. Och är det här för att du bara känner att du vill göra det, eller är det någonting ska du sadla om till helikopter? Pilot rent yrkesmässigt, eller är det bara en grej?
Den tanken har jag inte.
Nej, vi är inte där än.
Nej, utan det här är bara att jag vill göra det för att jag tycker det verkar väldigt roligt, och jag tror att det är på ett sätt nyttigt för min personliga utveckling också, att få göra någonting som är så utmanande och lite annorlunda också. Så att,
spännande. Ring tillbaka om ett par år och så ser vi om du fortfarande gör det du gör idag. Eller om du flyger upp turister på Kebnekaise istället. Vem vet?
Ja, vem vet.
Du Anna, samma fråga som alla gäster får. Hur ser dina morgonrutiner ut?
Jag har inga morgonrutiner.
Nej.
Jag har en snart 3-årig dotter som bestämmer när vi går upp och hur morgonen ser ut. Och lite så. Hon styr morgonens agenda för mig kan man säga. Så att ibland hinner jag göra mig ordning innan jag lämnar henne på förskolan. Mm. Ibland får jag äta frukost och göra mig ordning efter jag har lämnat henne på förskolan. Så att just nu har jag inga morgonrutiner alls.
Men vi säger att i en perfekt värld, om hon, inte vet jag, sitter och leker eller någonting, vad vill du göra då? Dricker du te eller kaffe, eller tycker du att det är skönt att kanske göra någon fysisk aktivitet, eller alltså, hur skulle du vilja att morgonrutinerna såg ut?
Jag skulle vilja börja morgonen med någon form av rörelse, antingen en promenad eller stretching, och sen äta frukost och dricka kaffe i lugn och ro, och sen göra mig ordning och starta dagen. Det var så mina morgonrutiner såg ut innan jag fick henne faktiskt. Ofta promenad på morgonen, det tyckte jag var väldigt, väldigt skönt. En halvtimme ungefär. Så, och det funkade när hon var liten, men nu är hon så stor så...
Tror inte att hon skulle uppskatta och ta en promenad också då? Slänga ner henne i pyjamas och bara, nu ska vi ut.
Jo, det är möjligt. Det är möjligt.
Kom här nu.
Ja, precis. Nu ska vi ut. Ja.
Ja, jag fattar. Det är utmanande när barnen är små. Jag är liksom lite förbi den där tiden. Om du nu ändå har en sån där morgon och eller som du har, vaknar och du ska till förskolan och så vet att du ska ställa dig framför 200 pers och hålla en föreläsning. Har du någon speciell ritual för att peppa dig själv innan du ska inspirera andra? Äter du något speciellt? Säger du något speciellt? Har du någon mantran? Har du några andningsövningar? Har du någon speciell ritual eller går du till dagis och sen så bara köttar du på?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
När jag ska göra sådana saker, då ser jag alltid till att inte ha någonting inbokat innan. Så vet jag att jag ska ha en föreläsning klockan 10 och jag lämnar henne klockan 8. Det är inte alltid jag som lämnar heller, utan min kille kan också lämna. Men om det är jag som lämnar, då ser jag till att hela förmiddagen fram till klockan 10 är tom. För att jag vet att det här kommer kräva min fulla fokus. Och jag vill inte fylla eller tömma hjärnan med någonting som på något sätt kan rubba den fokusen. Jag tänker liksom inte riktigt på, jo men jag ska vara mätt och jag ska ha druckit någonting.
Ja.
Så, jag brukar inte tänka att jag ska äta något speciellt eller göra
Nej.
något speciellt. Så. Men sen har jag faktiskt en ritual som inte så många
Så
vet
där, nu
om.
ler du lite, ser jag. Nu kommer
Ja, men
något som är hemligt.
den är så himla, den är så
Oj.
känslomässigt, den är så viktig för mig. För att en av mina största fobier, det är att prata för människor.
Va?
Ja. Ja, men jag tycker det är något av det mest obehagliga som finns att ställa mig framför människor och prata. Men nu gör jag det, för det ingår i mitt jobb. Så, och det har
Gör
tagit
det
tid att komma
jävligt
dit.
bra, får jag säga.
Tack. Det känns faktiskt fint att höra när man känner sig så
Ja, det
osäker
hade man ju
ändå.
aldrig gissat.
Nej, men det jag har kommit till under alla mina år av personlig utveckling och arbete med mig själv är att det är inte jag som tycker att det är obehagligt, utan det är liksom den lilla Anna, den lilla osäkra
Ja.
Anna som befann sig i en miljö där jag inte var trygg. Det är hon som tycker det här är obehagligt. Det är hon som är rädd för att människor ska döma, kritisera. Det är inte jag, den stora vuxna Anna. Så då sätter jag mig, om jag ska gå in då på en föreläsning eller liknande, då sitter jag i bilen och så gör jag mentalt, så tar jag den här lilla Anna i handen, för hon kommer följa med mig var jag än går. Det här lilla barnet, Anna, tar jag i handen och så säger jag till henne, nu gör vi det här. Den vuxna Anna har kompetens, är trygg, kan det här. Du är trygg med mig. Vi kommer göra det här tillsammans och jag håller din hand hela tiden. Ofta så kommer det några tårar där för att det blir som en lättnad. Liksom. Det är en sån viktig ritual för mig. Och då släpper allt. Så att jag tror att just det här att det är viktigt för att den här sidan hos mig, den är ju en del av min vuxna person också. Och jag måste ta hand om den personen, för annars kommer den här lilla personen styra hur den vuxna personen ta sig igenom livet. Och det vill jag inte. Jag vill inte att de här sakerna ska påverka mig idag. Då måste jag hitta strategier och ritualer och mantran för att lite inte hålla ute den här flickan, utan ta med henne och ta hand om henne. Och sen levererar jag det bästa jag kan. Och sen kan vi gå stolta därifrån, hand i hand.
Åh, vad
Lite så.
fint. Tack för att du delar. Vad glad jag blir. Och jag tror också, i och med att du delar, jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i när de ska tala inför folk eller liksom vad man än ska göra för någonting, både på jobbet eller privat eller den här självkänsla-grejen tror jag är. Så att det var jättebra att du delade. Jag ser det framför mig när du sitter i bilen.
Ja.
Fint.
Ja.
Men du, lite bara snabbt tillbaka i mat. Håller du någon speciell kosthållning? Äter du någon speciell typ av mat? Eller är du noga? Är du medveten med dina val? Äter du något kosttillskott?
Ja.
Eller hinner du inte tänka när
Jo,
du
men det
har
gör jag.
ingen?
Det gör jag. Jag har varit vegetarian i över 20 år. Vad blir det nu? 22 år blir det nu. Jag slutade äta kött när jag var 13. Så det är väl min liksom kosthållning. Sen har jag också, jag har IBS, så att det finns vissa livsmedel jag helt enkelt ska undvika. Lök exempelvis och vissa frukter och sådär, för att jag får ont i magen. Men annars försöker jag hålla, alltså äta regelbundet, äta när jag är hungrig, dricka mycket vatten, brukar tänka på det alltid, ha liksom ett vattenglas när jag sitter i möten. Om jag sitter i möten en hel dag så är det väldigt lätt att man glömmer att dricka.
Ah.
Så att jag har
då slår man
alltid
huvudvärk.
Glas inför varje, det är faktiskt en rutin jag har, att innan varje möte går jag och fyller på mitt vattenglas. Jag har ju suttit här och druckit lite under vårt samtal också för
ja.
Att det...
Ska jag ta en klunk också bara ja. För det? Jag dricker så mycket te så jag måste liksom spä ut det med vatten så det blir plus minus noll.
Ja.
Sådär. Tar du några kosttillskott? Sen om du är vegetarian, lägger du till något extra?
Ja, men jag, i perioder äter jag lite järn och lite omega 3 och sånt där. Men ingenting mer än så.
Mm. Härligt. Mm. Vad kul att höra. Du ska få 5 ofullständiga frågor av mig som du svarar på lite kort.
Mm.
Om du som lyssnare just nu sitter och funderar över om du ska starta eget eller inte, skulle jag varmt rekommendera dig att...
Åh, gud vilken svår fråga. Jag skulle nog rekommendera att prata med en person som gör det du skulle vilja göra. Lyssna på den personen. Hitta en förebild inom det området som du är intresserad av att arbeta inom. Fråga hur den personen har gjort. Ta lärdom av den personens resa. Så.
Jättebra. Jättebra. Mm. Det där är super. Man behöver inte uppfinna hjulet. Man kan fråga 10 personer hur de har gjort.
Mm.
Och ibland så märker man, eller jag har gjort det många gånger, så att det någonstans så landar nästan alla i typ samma sak. Och sen så tar det lång tid att bygga upp ett eget varumärke.
Ja.
Just idag som är en lördag, när jag vill njuta lite extra mycket, brukar jag...
ta ett glas rödvin.
Här.
När min dotter har gått och lagt sig.
Skönt. Mm. När går hon och lägger sig, när hon är 3 här nu? Och går hon och lägger sig vid 8 kanske?
Ja. På helgerna blir det vid 8.
Härligt. Då får du njuta av det lite extra ikväll. Då.
Ska jag.
Den senaste filmen jag såg på bio var...
Det var den senaste Jurassic World.
Jaha, undrar om jag har sett den. Är det med Dwayne Johnson eller är jag helt ute och cyklar nu igen?
Vem är det?
The Rock.
Nej, det tror jag inte.
Nej, Jurassic World. Var den bra?
Ja, det var ju de här gamla, du vet de här skådespelarna som var med i den första Jurassic Park.
Mm.
De kommer tillbaka.
Ah.
Det var lite så här nostalgi. Jag var inte med den, vad kan jag ha varit, 7, 8, 9 kanske.
Okay.
När den första. Så att jag, det är ju min favoritfilm, all time.
Jurassic Park.
Ja.
Vad kul!
Så det var lite så här, du vet, man kände sig som 10 år igen när man satt och tittade på den här filmen. De här gamla, de har ju blivit äldre såklart. Men, ja, men jag gillade den. Sen kanske innehållet var, storyn kanske hade kunnat vara lite bättre. Men jag tyckte om den.
Såklart. Det här är min favoritblomma.
Vita liljor.
Så fint. Just idag, lördagen den 10 september, dagen innan valet, skulle jag vilja tipsa vår nästa statsminister i sin roll som ledare att tänka på...
att fokusera på att framhäva sina egna styrkor och sitt partis styrkor istället för att smutskasta andra partier och partiledares åsikter och ställningstaganden.
Åh, vad bra att du tar upp det. För ibland på de här partiledardebatterna kan bli så här, kan ni inte säga vad ni tycker och vill? Ni ska bara säga, du har inte gjort det, ni har inte gjort det, ni har inte gjort det. Ja. Så märkligt.
Mm.
Det är man inte intresserad av. Man vill ju veta, så här, vad står ni för?
Precis.
Vem är du?
Mm.
Ja, mycket bra. Nu ska du få några av mina ord också. Att leda sig själv som egenföretagare är ju inte alltid det lättaste. Men som egenföretagare är man ju i sin natur nyfiken och har ett inre driv att hela tiden vilja utvecklas, och det gäller 24/7. Annars skulle man inte orka att vara egen. Man stöter på nya utmaningar hela tiden, och det blir ju lite extra utmanande om man sitter med alla hattar på sig själv som både HR-chef, ekonomichef, marknadschef, creative director, IT-tekniker, SOMI-ansvarig, affärsutvecklare, riskanalytiker, säljchef och så vidare och så vidare och så vidare. Men dessa saker triggar ju också då man ständigt måste söka nya utmaningar eller nya lösningar. Jag har ändå jobbat med mig själv under åren och gör det nog mer och mer och mer för varje dag som går. Känslan av att mycket vill ha mer, bara genom att sitta i det här samtalet med dig till exempel. Att hitta sina riktiga svagheter och styrkor. För det är omöjligt att vara bra på allt. Vissa saker ska och bör outsourcas. Jag lyssnar mycket på poddar, intervjuer på YouTube, människor som inspirerar mig, läser mycket böcker och så vidare. Just nu har jag snöat in på skådespelaren Matthew McConaugheys alla intervjuer, så jag kan hela hans liv utan och innan. Samt att jag precis avslutade hans bok häromdagen som heter Green Lights, som jag varmt kan rekommendera. Ett bra självledarskap skulle jag ändå vilja påstå handlar om att hitta sitt varför, vad man gillar, vad man inte gillar, vad man är bra på och mindre bra på, och även jobba med sin mentala och fysiska hälsa och ibland våga kliva utanför sin komfortzon. Och det ska ju du göra nu genom att utbilda dig till helikopterförare. Riktigt coolt. Med det sagt så skulle jag gärna vilja köpa några timmar av dig, Anna. Stort, stort tack för all din inspiration, och det får sätta punkt för dagens samtal. Har du en ny kund idag?
Vad kul!
Ja,
vad spännande.
Kanske ett gäng andra också.
Ja.
Som lyssnar nu. Och även om man inte har eget företag så vill man ju bli en bättre människa. Vad hittar vi dig om vi vill läsa mer om dig?
Man hittar mig framförallt på Instagram, där jag hänger som mest. Där hittar man mig under ledarcoachen. Sen hittar man mig också på min hemsida, ledarskapscoachen.nu.
Precis.
Ja.
Tusen, tusen tack, Anna. In och följ Anna nu på Instagram, ledarcoachen, på hennes hemsida ledarskapscoachen.nu. In och följ mig på Shape by Shirin, och in och följ podden. Dela med dina vänner och lämna gärna en kommentar. Tack, 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 tack igen, Anna. Tack alla lyssnare, och tack till min fina sponsor för att ni supportar podden och för era grymma kosttillskott. Gå in på greatearth.se. De har någonting för alla. Tills vi ses nästa gång. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då, Anna.
Hej då.